Anna Wieslander har under många år bevakat och varit en stark röst inom frågor som berör NATO, säkerhetsläget i Östersjön och transatlantiska länken. Hon är Nordeuropa-chef för den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council och generalsekreterare för Allmänna försvarsföreningen. Hon är försvars- och säkerhetsexperten som kommenterar världsläget i media och har inte minst nu under Putins invasion av Ukraina varit en viktig pedagogisk röst för att både beskriva och förklara säkerhetsläget. Det blir ett samtal om fred och säkerhet, svensk försvarsförmåga och vikten av internationellt samarbete. Men också om demokratins framtid, för hur ser egentligen den ut? Ja, hej och varmt välkomna till intervjuprogrammet Annie möter. Det är ju ett program där jag bjuder in intressanta gäster och får möjligheten att prata med dem om deras hjärtefrågor och deras drivkrafter till förändring helt enkelt. Och dagens gäst är en person som du säkert har hört och sett i nyhetssändningarna under den senaste tiden. Hon är säkerhetsexpert, en väl anlitad både talare och moderator här hemma i Sverige men också internationellt med tydligt fokus på just samarbete, öppenhet och demokrati. Och just nu så är det ju en väldigt svår tid med försvar, med säkerhet och frihet i fokus. Och jag tänkte passa på att ta tillfället i akt att djupdyka i de här frågeställningarna tillsammans med henne. Dagens gäst det är Anna Wieslander som gästar mig idag och jag ser verkligen fram emot vårt samtal. Varmt välkommen Anna.
Tack så mycket.
Du är ju Nordeuropa-chef på tankesmedjan Atlantic Council men du är också generalsekreterare för Svenska försvarsföreningen. Mm. Kan inte du berätta, inte minst om Atlantic Council och vad ditt arbete går ut på där?
Mm. Vi brukar förklara oss eller säga att vi är policy-entreprenörer och jag gillar det ordet lite grann.
Härligt!
Ja. Vi har sedan 1961 och vi grundades till en amerikansk tankesmedja jobbat utifrån idén att världen blir bättre och vi hittar bättre lösningar om USA och Europa samarbetar. Det är liksom ansatsen i det vi gör men vår utblick är egentligen global och bred och täcker allt från säkerhet och försvar till handel, ekonomi och ja, hälsa, sjukvård, pandemi, energi. Mm. Vi jobbar utifrån kunskap, att vi har expertis, kunskap, men sen inte bara förklara problemen utan också bidra till lösningar på problemen och föreslå det till beslutsfattare som du, andra, men också kanske företagsledare och andra som liksom är med och kan påverka skeenden i världen. Mm. Och det gör vi genom att publicera rapporter, artiklar som du nämnde här inledningsvis. Jag talar mycket på konferenser, mycket ute i Europa. Kommenterar i media, ordnar själv seminarier, konferenser och andra sammanhang där man kan ha den här typen av samtal, introducera nya idéer, koncept, diskutera vad är det som är problemen också, hur kan vi komma vidare?
Mm. Ja, men just det internationellt samarbete, säkerhet och försvar, det är ju tunga och väldigt viktiga ämnen. Hur började din resa in i detta? Hur började intresset kring de här frågorna?
Ja, jag var nog en vanlig tonårstjej, ja. Växte upp i Växjö i Småland. Precis. Men jag var sugen på, liksom, på att se världen, sökte ett stipendium och kom in på en internationell fredsskola, det heter United World Colleges. Mm. Och detta var ju ett antal år sedan, det var under kalla kriget, så världen var uppdelad då i öst och väst. Men till den här skolan kom ungdomar från hela världen. Mm. Och där tror jag egentligen det här med att vad är krig, vad är fred, liksom, vad håller vi på, hur kan vi samarbeta för att komma vidare kring detta, det föddes hos mig. Där, eller kanske fanns, men utvecklades mycket där. Och jag har varit alltid, det som fascinerar mig är på något sätt att jag vill hitta lösningar. Och jag tror inte att lösningen är så enkel som att vi tar bort alla vapen och då blir det fred. Va? Utan, nej, vapen finns, teknologin finns, det är hemskt, men det finns där vi ser hur det används. Vi ser att människan kan vara både god men också ond, som vi ser i rapporteringen. Utifrån det, hur får vi fram fredliga lösningar? Och för mig så handlar det om staten mycket, så att säga. Därför att det är staten som har ansvaret i världen för ett land, ett territorium, dess gränser, befolkningen och också institutionerna, det du var inne på, demokratiska institutionerna, att riksdagen fungerar, att vi har vår demokrati. Det är liksom det ansvar, om staten inte ser till att hålla det finns ingen annan som har det yttersta ansvaret. Nej. Då kollapsar samhället. Nej. Och ytterst så hotar hela statens existens. Som vi ser Ukraina nu slåss ju för sin existens. Och det driver mig väldigt mycket. Det ligger liksom det som jag tycker är riktigt utmanande och spännande.
Ja, för att människor som brinner och driver fram förändring har ju oftast ett sånt där så kallat why. Så att det var liksom min känsla, vad är ditt why? Men det är liksom att se förändring, att stoppa destruktiva utvecklingar och se positiva förändringar.
Jag ser mig ju som en fredsduva på det sättet, men jag jobbar kanske med ansatsen som är realistiska, så att säga. Jag rör mig i en värld där man pratar om vapensystem och annat som stater kontrollerar, men hur kan vi utifrån det så att säga skapa en värld där vi inte, där man kan ha konflikter men man löser dem inte på det sättet som Ryssland agerar nu, utan man löser det med fredliga medel.
Och för er som följer här så brukar man ju kalla den transatlantiska länken, har ni säkert hört. Det är ju samarbetet mellan liksom USA och Europa, där Atlantic Council är en väldigt viktig aktör för att binda samman det på olika sätt med samarbeten. En fråga bara, den transatlantiska länken här och samarbetet, har det blivit starkare eller svagare de senaste åren?
Ja, det har ju varit upp och ner väldigt mycket beroende på vem som har varit president i USA. Så att under de här dryga 5 åren som jag har haft Atlantic Council-kontoret här i Stockholm, så var det först Obama, sen kom då president Trump och sen nu är Biden. Så det har det varit lite upp och ner kan man väl säga. Men på ett sätt likt, därför att det militära engagemanget för Europa har varit ganska starkt under den här tiden, i och med att vi såg redan 2014 hur Ryssland agerade i Ukraina då, med annekteringen av Krim och krigföringen i östra Ukraina. Och det liksom fick ju amerikanerna att börja fokusera på vår del av världen redan då. Sen så har det politiskt var det ju mycket turbulens under Trump-åren, och det är ju en jättestor skillnad nu med Biden-administrationen som har som ansats att Europa och USA måste samarbeta. Det handlar om demokratisystemet mot autokrati som de säger, auktoritära system, Kina och Ryssland som vi ser samarbetar allt mer. Och det måste vi stå upp för det som är våra värderingar.
Ja, men jag, från min horisont så ser jag ju verkligen hur samarbetet mellan USA och Europa eller EU har stärkts, inte minst nu under kriget i Ukraina, vilket är väldigt positivt tycker jag. Nu är det ju ett antal veckor sedan som Putin blodigt invaderade Ukraina, och liksom, man får väl säga, kriget började ju inte då, för det började ju faktiskt redan 2014, men det eskalerade ju något oerhört i slutet av februari. Så kommer du ihåg det, vad din första känsla var där när kriget var ett faktum?
Jag minns det jätteväl, det var torsdagen den 24 februari. Och det var ju nästan spöklikt tajmat, för jag var i Tyskland då och jag föreläste om små staters respons till stora externa hot, typ Ryssland. Så jag stod liksom och pratade om det i lite mer teoretiska termer inför en grupp när liksom detta precis hade uppdagats. Men det var så att jag redan 30 januari så pratade jag på Godmorgon Världen och sa att jag trodde att en invasion var sannolik. Så jag blev inte förvånad. Det blev liksom nyhetsstor. Det rullade hela dagen på Ekot där säkerhetsexperten liksom tror att det är en invasion är sannolik. Och jag tänkte så här, oj, nu kanske jag liksom, det låter ju väldigt så där mullrande när man säger det. Men det som fick mig att tyvärr tro det då, vilket gjorde att jag inte var överraskad när det väl skedde, det var ju att vi såg, det finns två aspekter man tittar på. Det ena är vilken kapacitet har den här aktören, det här landet, att genomföra en invasion eller ett krig. Och vi såg då att då hade Putin upprustat så mycket nära gränserna till Ukraina. Och han hade tillfört blod och annat som han behövde för att kunna hantera soldater. Ja. Så att allt det fanns på plats. Och det andra är, har de en avsikt att göra det? Och han hade då sagt vid flera tillfällen att han ansåg inte att Ukraina hade rätt till sin suveränitet. Han ville införliva Ukraina i en union med Ryssland och Belarus. Så båda bitarna var på plats och det gjorde ju tyvärr att man kan ju önska att det inte händer. Mm. Men det var ju en hög sannolikhet att det skulle hända.
Ja, det var ju ett antal av er som arbetar med frågorna dagligen som hade lyft det här. Att vi kan inte säga att vi inte visste.
Nej.
Och det fanns ju underrättelseinformation också som pekade åt det hållet. Sen blir man ju man blir chockad och häpen över att något sånt despotiskt ändå kan hända i vårt absoluta närområde. För jag tänker att Putins eller den ryska regimens invadering av Ukraina, det är ju liksom ett brott, folkrättsbrott, det är en kränker Ukrainas självständighet, men det är ju också ett brott mot den europeiska säkerhetsordningen, och det är ju där EU och Sverige också kommer in. Jag tänker att det här påverkar Sverige oerhört mycket också. Hur går dina tankar kring den påverkan på Sverige och svensk territorium?
Mm. Jo, men det ligger ju nära oss geografiskt, det påverkar oss ju väldigt mycket, och det är ju den ansatsen i vår moderna värld, att det finns inte gränser på det sättet. Nej. Utan det som är hyfsat nära oss påverkar oss också. Vi kan inte värja oss och hitta en liten plats där vi kan dra oss undan och liksom betrakta allting från ett annat håll. Och jag tror, min upplevelse i Sverige har varit att ja, men detta har verkligen folk insett. Mm. Man tar inte säkerheten för givet längre, vare sig bland politiker eller folk runt om i Sverige. Och vi har ju sett det på olika sätt. Mm. Vi har sett hur folkopinionen mot NATO har liksom stigit. Man har sett hur en granne kan göra, aggressiv stor granne kan göra mot ett litet närliggande land, och det känns liksom väldigt osäkert om vi skulle klara det. Och vi har sett omsvängningen hos regeringen vad gäller äntligen då med försvarsutgifterna, ökningen upp till 2% i alla fall så snart som möjligt, som det heter. Redan nu ökningar av försvarsutgifterna, också det här att försvaret stiger upp som en valfråga. Det har ju vi som har jobbat med folkbildning och engagemang kring försvaret i många år har ju ofta känt det, att det inte varit så hett kanske. Nej. Som vi hade önskat att det hade varit. Men nu känns det verkligen som att det är en helt annan osäkerhet som vi måste hantera. Och jag tror det finns en igenkänningsfaktor i det här kriget i Ukraina. Det är nära oss, och de är väldigt mycket som vi, och då kommer det också väldigt nära oss.
Ja, det har ju skett väldigt stora omsvängningar, inte bara i Sverige utan också i andra länder, Tyskland till exempel. Men tittar man på Sverige så är det ju en enorm förändring. Mm. Och en ganska stor uppslutning nu från höger till vänster då, med 2% av BNP till försvaret, och även nu en diskussion kring att vi rör oss mot ett NATO-medlemskap. Och det var ju ingen som kunde tro detta för ett halvår sedan, att vi skulle få se en sån rörelse. Då ser vi ju hur närområdet kan påverka oss. Diskussionen när du åker runt i övriga länder, hur ser man på Sveriges säkerhetspolitik och förhållande kring alliansfritt och neutralitet, skulle du säga?
Det har ju varit ett enormt intresse, och det är. Jag sitter timvis varje vecka med internationell media som ringer och vill ha dels intervjuer och väldigt mycket background. Alla ställer frågor. Jag ska säga så här, att jag har rest runt mycket i Europa senare åren på mycket säkerhetspolitiska konferenser. Jag har alltid fått frågan, antingen varför är Sverige inte med i NATO? Eller när går ni med i NATO då? Haha. Lite sådär, inget som liksom trycker på. Men informellt, liksom, lite märkligt att ni inte är med ändå. Men nu är det ju en helt annan, liksom, för nu är det ju med folkopinion på gång, processen vi ser i Finland och så vidare. Och jag tycker att jag vill verkligen förmedla det, att det är ett enormt intresse. Allt från Holland till Asien till liksom hela världen har ögonen nu på Sverige och Finland och det här valen vi kommer att göra.
Du har ju följt detta under många år. Vad skulle du säga är Sveriges relation till NATO? Hur har den utvecklats under de senaste åren?
Ja, det är lite roligt för mig att svara på den frågan. För att jag jobbade som departementssekreterare i Försvarsdepartementet. Började där 1995. Och då var mitt ansvarsområde Sveriges relation med NATO. Vi hade precis gått med något som heter Partnerskap för fred. Mm. Som var liksom vår väg in mot NATO-samarbete. Och som det var då, så var ju Sverige och svensk försvar väldigt svensk inriktat ändå. Vi hade inte så goda möjligheter att samverka med andra länder. Vi hade egna system, vi hade egna sätt att göra saker och ting. Så de här övningarna som partnerskapet erbjöd var jätteviktiga. Men jag fick ju knata iväg till statsrådsberedningen.
Och det är ju där statsministern sitter.
Där statsministern sitter och argumenterar för att jo, men jag tycker att svenska stridsflyg bör kunna delta i övningar med andra länder. För det ville inte UD, det var alldeles för provokativt. Det fanns liksom ett neutralitetstänkande kvar fast den muren hade fallit, som låg liksom kvar. Och man tyckte att oj, så vad ska vi med stridsflygen till i övningarna? Det räcker väl med lite båtar, ytstridsfartyg och annat. Det kan puttra runt, men inte stridsflygen. Men jag och mina kollegor, vi stod på oss. Vi sa att om vi ska internationalisera försvaret så måste det uppfatta alla vapengrenar. Det kan inte vara så att vi bara tar vissa. Ja, okej då. Och sen 15 år senare deltog vi i Libyen i NATO-ledd insats med just stridsflyg. Så det här har ju varit en resa. Min poäng är att liksom vi har kommit en väldigt lång väg i att vara nära NATO, som Sverige och Finland är nu närmast partners. Och sen 2019 skrev jag en vetenskaplig artikel om detta, där jag liksom belägger, tycker jag, att vi är informella allierade vad det gäller Östersjöregionen, därför att vi har övat så pass mycket, planerat att kunna liksom koppla ihop oss med NATO om det behövs. Och ansatsen är nog att om det skulle hända något här så skulle vi vara på liksom NATOs sida även om vi inte är allierade. Men vi är ju också sårbara i det att vi har inte säkerhetsgarantierna som man har som allierad, och vi är inte med i den operativa planeringen för NATO heller. Precis. Så det finns ju skillnader även om vi är nära, och vi är närmare än vad Ukraina var när kriget bröt ut mot Ukraina. Så det finns vissa skillnader.
Vad skulle du säga skulle vara fördelarna för svensk säkerhet och trygghet att vara just fullvärdiga medlemmar i NATO?
Jag tror att det blir just det här att det finns en automatik när du är medlem. Det finns ju vissa saker. Du är med i beslutsfattandet i NATO, det är vi ju inte idag. Man kan bjudas in, som vi har gjort nu i tidigt skede, och vi får då information och så vidare. Men det bygger ju lite på omständigheterna, och det bygger på att vi får den här inbjudan och inte behöver stå vid kaffeautomaterna. Det blir paus i mötet och liksom försöka fiska ut vad de andra har pratat om. Så det finns en automatik som är viktig. Sen brukar jag säga också, det är den kollektiva försvarsplaneringen och allt det där, men jag tror också det är en viktig sak som handlar om solidariteten, som vi inte pratar om lika mycket. Därför att det finns inom, precis som vi är vana vid kanske från EU och så vidare, så finns det samma känsla inom NATO, att vi som grupp, som allierade, vi hjälper varandra och vi stöttar varandra. Och det gör man ju även nu i fredstid, förflyttar man trupp lite mellan länderna, de som kan avvara, lägger saker närmare Rysslands gräns, så stöttar de andra länderna. Kanske de kan avvara någonting som kan skickas till Ukraina. Du har liksom en, det går runt på det sättet. Och när vi såg pandemin också till exempel, det hjälpte ju NATO-länderna varandra genom en gemensam pool där transportflyg och materiell och utrustning och läkare och annat transporterades mellan länderna. Så att det handlar inte bara om ibland som man känner här att vem kan hjälpa oss och händelse att det blir krig, det är ju bra, men också vem kan vi hjälpa i krig, det är också en fråga, men så är det väldigt mycket annat som det handlar om, som säkerheten är bredare än så.
Ja, för det är ju två begrepp, tycker jag, som inte hör så mycket. Dels är det solidaritet med andra, såklart, men också tryggheten i att både hjälpa andra och få hjälp, såklart. Alltså, ser du de här begreppen, solidaritet och trygghet, det är kanske en ledande fråga, men är det två sidor av samma mynt i ett NATO-medlemskap, eller är det två separata delar?
Nej, det är ju väldigt mycket två sidor av samma mynt. Det hänger ju ihop ovillkorligen, tycker jag. Dels beror det på hur säkerhet fungerar nu för tiden. Det finns liksom inte gränser, vi kan inte stänga in säkerheten, och olika områden hänger också ihop. Klimathot hänger ihop med terrorism, som hänger ihop med militära delar, som hänger ihop med cyberattacker. Så att vi måste ha helheten på det sättet, och det gör ju att man kan inte avskärma sig på det sättet. Vi har ekonomiska beroenden och flöden och sårbarheter också som gör att det är jätteviktigt. Och vi såg också ytterligare, jag tycker pandemin där är också ett bra exempel. I början av pandemin tror jag vi alla minns hur länderna vände sig inåt, och man liksom, nu gäller det oss, protektionism, liksom. Vi byggde gränser, vi stoppade transportflöden. Och vi hanterade det jättedåligt i början, och vi lyckades inte stoppa smittan. Sen när vi började lyfta blicken, samarbeta och se, okej, vi kan hjälpa varandra, och okej, vi har det lite bättre nu, så då kan vi skicka läkare till ett annat land, eller vi kan ta emot er utrustning, eller vi har för många munskydd, de kan vi skicka till er. Då börjar vi, för smittan sprider sig över gränserna, då börjar vi hantera det bättre tillsammans. Och ungefär så fungerar egentligen alla typer av säkerhetshot, skulle jag vilja säga, i dagens samhälle. Ja,
för det är ju viktigt att bredda det som du gör nu. När man pratar om försvar och också säkerhet, så handlar det ju om många olika hot. Det är ju militära hot, det är cyber, det är klimat, det är pandemier, där det krävs samarbete just. Och jag tänker, det andra benet i det du jobbar om handlar ju om öppenhet och demokrati och liknande. Alltså, ett öppet samhälle är också ett sårbart samhälle, samtidigt som det är det öppna samhället som vi strävar mot. Alltså, hur går dina tankar där?
Mm. Ja, det öppna samhället för mig är ju liksom grunden i, på något sätt vad jag... målbilden hela tiden är det jag arbetar med, ett demokratiskt samhälle, ett marknadsliberalt samhälle, ett mänskligt som har respekt för mänskliga rättigheter och inte minst då rättsstatens principer också. Och där man för samtal, tycker jag, med respekt och ömsesidig förståelse, det är också del av ett öppet samhälle. Det måste också fungera. Och i det så är ju medborgaren central, skulle jag vilja säga. Och det är också viktigt för försvaret. Och det är del av det som vi i Sverige kallar vårt totalförsvarskoncept, som ju egentligen är... en väldigt fin sak, tycker jag.
Grundar
hos var och en av oss. Ja. En upplyst medborgare, en informerad medborgare, också en som kan hjälpa andra och som kan bidra till att vårt samhälle inte kollapsar och att det som vi alla värdesätter här och många tar för givet också är det vi kan bevara. Och jag ser nu det här totalförsvarskonceptet som vi har i Sverige, som vi ju återupplivar lite grann och utvecklar. Jättestort intresse i allt från Tyskland till Taiwan. De frågar, hur gör ni det? Hur har man det? Så det är liksom inget som är omodernt på något sätt.
Är det just själva folkförankringen då? Eller att man lyfter in både det civila och militära i försvarstanken?
Ja, det är både och, skulle jag vilja säga. Men jag tror att kärnan är en känsla av att i Tyskland till exempel, hur når vi våra medborgare? Mm. Många av dem har man har haft det så bra och ekonomiskt och försvar har inte varit någonting man har tänkt på. Man behöver känna att alla måste engagera sig i det här. Och sen också att hotbilden som du är inne på kommer ju mycket från, ja men den kan komma från att jag rör mig ute på sociala medier, för det är desinformation där som gör att jag påverkas som medborgare, vilket i sin tur påverkar försvarsviljan. Eller jag utsätts för en cyberattack via mitt kontokort på ICA och dras in i någonting, eller liksom energin stryps här därför att systemen går ner. Så att det hänger ju ihop, och då i varje sån situation så är ju medborgaren central för att hantera detta och kunna stå emot, vara uthållig, förstå vad som händer och liksom kunna bidra på sitt sätt.
Men jag tänker, just den här delen, den är ju så viktig för att få ett starkt försvar, men det bygger ju också på att var och en tar till sig och lär sig och förstår grunderna. Och man är ju väldigt sårbar på sociala medier, inte minst vad gäller desinformation, men också då som du tog upp, rena hackerattacker och liknande. Alltså, det handlar ju om att stärka motståndskraften. Mm. Jag vet att du har en bok med dig här, men hur skulle man kunna öka folkbildningen i de här delarna? Hur kan man få folk att förstå hur viktigt det är att verkligen tänka säkerhet?
Jag tog med ett exempel, för vårt grannland Finland har ju också jobbat mycket med detta, ett litet land som Ukraina faktiskt inspireras av nu i sin folkföring. Och jag hade... blev inbjuden att medverka i en skolbok för 17-åriga engelskstuderande. Och jag tyckte det var ett roligt exempel där, för de sa så här, ja, men kan vi få intervjua dig lite grann om säkerhet, vad du gör på Atlantic Council och så där. Och det tyckte jag var roligt, för det är inte så många som känner till det kanske. Men sen ville de också ha en text om... vad är det att vara partnerland till NATO då? Vad betyder det? Har du någonting vi kan dela med oss där av? Så då fick de en bloggpost som jag hade skrivit om det. Hur nära Sverige och Finland är till NATO. Och så tog de med det, och de tog med alla typer av vokabulär som man behöver. Vad är en allierad? Vad är ett avtal? Vad är avskräckning? Vad är säkerhet? Vad är försvar?
För att öka kunskapen bland unga
kring detta, och att inte väja för frågorna, tycker jag liksom, och tänka sig, nej men det där de är inte intresserade av, eller, utan man får in det på ett bra sätt. Och här finns lite grann, och tog mig som kvinna, då tyckte det var roligt, du är kvinna i ett försvarsmansdominerat område, säger något om det. Hur hanterar du kritik? De försökte liksom väva ihop det med frågan också, så att det skulle vara roligt att läsa. Här finns också om EU och FN och andra. Men jag tycker just det här att jag tänkte på det när jag fick den i min hand. Det blev så tydligt, så tänkte jag, tänk om natur och kultur kunde ringa och fråga om de kunde få någonting till skolboken. Att man får in det redan som unga, att det är en naturlig del att prata om försvar och säkerhet.
För det är ju någonting som vi politikerbrott som är hur når man ut? Alltså inte partipolitiskt utan verkligen det grundläggande i att stärka vår motståndskraft. Man gjorde ju den här broschyren från MSB för något år sedan, vad man ska tänka på, vad man ska ha hemma och liknande. Men det här går ju djupare och i lägre åldrar för att öka intresset. Det är det jag tycker är intressant.
Ja, precis. Och det är, Allmänna försvarsföreningen jobbar vi ju mycket med folkbildning, folkförankring. Vi har funnits i över 130 år och vi finns i länsavdelningar över hela landet och ordnar ju seminarier och sådär. Och det är bra om man försöker få ringa på vattnet, men man behöver ju nå ut bredare tror jag på olika sätt. Och
har ni ju nått ett ökat intresse nu under den senaste tiden?
Ja, det har vi gjort mycket och man märker speciellt tycker jag på sociala medier när man finns där att det finns ett helt annat. Det finns folk som engagerar sig i debatten och ställer frågor och har synpunkter och åsikter på ett väldigt bra sätt som kanske inte hittade till de kanalerna tidigare. Mm.
Så det finns ju många argument som lyfts när man pratar om NATO och samarbete med andra. Och för er som följer detta så vet ni att vi har många bilaterala samarbeten med Storbritannien och USA och Finland inte minst. Men NATO-medlemskapet ger ju då någonting annat som vi har pratat om här. Men det förekommer ju ett antal argument i debatten som att ja, då kommer vi bli utskickade i Erdogans krig eller liknande. Eller det finns ingen säkerhetsgaranti egentligen, så vi kanske står där ändå helt tomma. Hur bemöter du sådana argument?
Ja, nej, men jag försöker förklara vad NATO är och hur det fungerar utifrån vad jag möter. Jag jobbar mycket med NATO, jobbar in mot högkvarteret där jag forskar och analyserar och deltar i deras diskussioner. Och min bild är, jag tror inte man ska vara, de argumenten tycker inte jag väger så tungt egentligen. Säkerhetsgarantin är ju helt central för NATO. Det tror jag är en stor skillnad mellan att vara informellt allierad, som jag anser kanske att Sverige och Finland är då, eller att vara formellt allierad. Det är att det finns, är du med så finns det egentligen ingen möjlighet för NATO att säga att nej men du är allierad på fel sätt. Liksom, du är för nära gränsen till Ryssland. Det blir ju farligt för oss och då kommer vi inte. För det är liksom hela grundläggande.
Man är med.
Det finns inte andra och första klassens liksom allierade. Nej. Är man informellt allierad då kan man ju kanske väljas bort i ett visst skede därför att NATO och länderna tittar ju också på är att hjälpa Sverige och Finland. Skulle det möjligtvis eskalera krigsrisken för någon annan? Mm. Du måste ju väga ihop helheten hela tiden. Så det till exempel sådana tankegångar pratar vi kanske inte så ofta om, för därför vi inte riktigt är med.
Ja, det är sannoliken en väldigt spännande vår tycker jag, där det sker snabba förändringar i politiken men som också påverkar Sverige både försvarsmässigt och säkerhetspolitiskt. Jag tänker, i det här så är du ju en viktig ledare och opinionsbildare. Vad tycker du är det mest utmanande i din roll här nu under våren?
Ja, det har ju varit... intresset har ju väckts upp, så det är ju roligt. Och samtidigt är det ju många kunskapsluckor ibland som måste fyllas in. Så man måste veta liksom vad ska man börja prata om och vad ska vi göra. Och sen är det väl... mycket som behöver göras, så prioritetsordningen är också viktiga tycker jag. Och sen är det ju vad gäller NATO-frågorna finns det ju vissa grupper som måste diskutera dem som kanske ja där som, det får man låta ha sin gång så att säga också, så att det gäller liksom att det finns en rytm i allting som görs.
Som man också känner måste ta hänsyn till. Att det är svårt att röra sig i de här miljöerna, i de här frågorna med tanke på desinformation eller yttre påverkan i din roll? Eller märker du av någonting när du är ute och pratar om försvarssäkerhet och NATO till exempel?
Ja, jag pratar inte så mycket om, liksom, jag är inte ute och pratar kring att vi bör gå med i NATO, så jag märker inte det speciellt mycket.
Jag pratar mer faktabaserat
hur det är och kan redovisa liksom, vad vi gör och så vidare. Så att jag är inte så mycket med, eller jag är inte med alls i det skulle jag egentligen säga. Men det som har märkts i till exempel Ryssland och andra aktörer märks ju naturligtvis genom åren har de gjort på olika sätt, försökt bjuda med sig och till AFF-engagemang till exempel eller få tala utifrån sitt. Och då gäller det ju att, det kan de ju göra, men då måste man ju också vara väldigt, eller det kunde man göra, nu tycker jag inte att man kan göra det längre i och med deras krig, men då får man ju också vara beredd på att det kommer rena lögner och som man måste kunna bemöta med sanningsargument, annars kan man ju inte ha den typen av dialog.
Jag tänker det sker ju väldigt snabba förändringar hela tiden. Nyhetscyklerna blir liksom kortare och kortare. Det känner jag i min roll att det en dag kan börja en morgon och sluta på ett helt annat läge så att säga. Det känner man ju också utmaningen att hela tiden hålla fokus på det som är viktigt. Hur håller du fokus?
Det är en jättebra fråga och det behövs verkligen. Jag försöker gå tillbaka till mig själv, tror jag. Det jag kan och det jag är bäst på. Där försöker jag hålla mitt fokus. Och också vad kan jag påverka och inte. I vissa skeenden så kan jag ju påverka. Jag har en offentlig röst och jag kan inspirera eller jag kan påverka eller lägga till rätta någon fakta eller fokusera på det och sen tänka att det är teamwork av andra experter som kan andra frågor eller som kanske kan ta det på annat. Ibland måste jag jobba helt på engelska och kan inte jobba så mycket på svenska. Ibland är jag liksom upptagen något på svenska och kan inte sköta så mycket på engelska. Så att det där är också olika världar som man måste se till att folk täcker upp.
Vi går in på den avslutande frågan nu. Nu har du ju rört dig väldigt nära politiken under många år. Så du vet ju egentligen vad det innebär att vara politiker. Du påverkade redan på 90-talet, sa du här innan, i hur Sverige skulle vara i Partnerskap för fred. Alltså det är ju vårt samarbete med NATO idag. Men om du skulle ta klivet över och kanske vara då opartipolitisk försvarsminister eller statsminister, alltså mer funktionen att förändra något skarpt. Vad skulle det vara utifrån ditt perspektiv vad gäller försvar och säkerhetspolitik? Vad behövs?
Ja, om jag skulle bli försvarsminister som inom det här året så skulle jag satsa på en förstärkning av försvaret. Det är det jag har känt allra mest behövs snabbast och det är ju hela totalförsvaret naturligtvis. Jag skulle inspireras av Tyskland som gjort en försvarsfond för särskilda materielanskaffningar för att kunna tidigare lägga det. Jag tycker det är mycket av det som vi behöver ha på plats ligger för sent. Det kan vara korvetter, ubåtar, långräckviddiga vapen på våra stridsflyg till exempel. Och lägga det separat och sen låta den här ökningen av försvaret till 2% stiga vid sidan om det. Och förhoppningsvis snabbare än den takten som sätts nu. Jag köper inte riktigt det här argumentet att ja, men det går inte, det är för snabbt och vi behöver tiden på oss. Titta på Ukraina, säger jag bara då. Det var väldigt många argument redan förra året. Vad Ukraina inte kunde ta emot för system, vad Ukraina inte kunde ha, vad de inte kan sköta. Och vi ser ju nu hur de kämpar med allt de får. Och mycket går som man tror inte går. Jag tror det handlar om hur man tänker på saker och ting eller inte. Men med den omvärldsutveckling vi har, många osäkerhetsfaktorer under åren som kommer framåt, så anser jag att vi bör ha ett mer krigsdugligt och ett uthålligare försvar snabbare.
Då har jag en sista fråga faktiskt på det, men om man tittar utifrån ett 5-7 års perspektiv, går vi mot en mer orolig närområde och omvärld eller mer stabiliserat, vad tror du?
Jag tror att vi går mot ett kanske, jag tror att vi kan lyckas stabilisera det med rätt åtgärder, men jag tror inte att det kommer vara den här världen vi hade med gränser och samarbete, öppna gränser och samarbete och stöd till civilsamhälle och så vidare. Därför jag tror inte att Ryssland kommer att Ryssland kommer dominera, men på ett negativt sätt, och vi måste hantera det. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att konsolidera våra egna samhällen, se till att de är starka, att vi bevarar demokrati och att vi jobbar med andra demokratier för att stärka det och sen försöka finnas på plats när händelseutvecklingarna i till exempel Ryssland eller Kina kanske går åt ett annat håll. Men kommande årtiondet så tror jag att vi måste förbereda oss på och det påverkar egentligen allt. Vi har kommit in på det så mycket, men handelsvägar, säkerhet för handelsflöden, leveranser och allt sånt där. Jag tror att vi måste tänka, och du har varit inne på desinformation, cyber och så vidare. Vi kommer behöva se på ett annat sätt tyvärr världen, och jag tror att den kommer bli mer uppdelad kommande åren.
Och ännu mer komplex, för att det handlar, jag tycker de här delarna du ringar in nu på slutet, alltså stärka demokrati, demokratiska samarbeten, stärka motståndskraften här hemma och i andra länder. Och öppenheten och handel är ju grundläggande för att bygga fred på lång sikt också. Det får nog runda av vårt samtal. Jag vill verkligen tacka för dina perspektiv och medskick, för att det är ju väldigt angelägna frågor som tror jag väldigt många har svårt att sätta sig in i detalj, men som är väldigt liksom berörd av det som händer just nu och vill vara med och bygga både Sverige och övriga världen mycket starkare och mer motståndskraftig. Så tusen tack för din tid. Och tack alla ni som har lyssnat. Har ni tips och idéer på andra teman, på nya personer för det här programmet, så skriv här nedanför så kommer jag ta en titt på detta. Och med det vill jag tacka för att ni har lyssnat och önska er en trevlig dag. Hej då!